Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hur blir man en av Sveriges bästa ishockeyspelare? Vad krävs, vad de fått offra och vilka avgörande med- och motgångar har de stött på längs vägen till proffslivet på andra sidan Atlanten? I den här poddserien så ska ni få lära känna några av våra mest framträdande svenska hockeyspelare lite närmare och ta del av deras resa. Jag heter Camilla Nordlund och ni lyssnar på Simon Sports podcast Vägen till toppen. Han är inne på sin tionde NHL-säsong, men det har varit en resa kantad av klubbbyten och hälsobekymmer. Faktum är att problem med luftrören och lungorna var nära på att helt sätta stopp för hans NHL-karriär. Men istället för att ge upp drömmen så gav Tampa-backen Anton Strålman det ett sista försök. Och jag frågade honom när han för första gången kunde pusta ut och känna att han, och framförallt hans kropp, klarade av att spela på den här nivån.
Den dagen jag träffade ett läkare som kunde sätta en diagnos, sätta en behandling som fungerar. Det var den dagen som framförallt min karriär vände, men även mitt vardagliga liv.
Hur var den känslan då?
Ja, det var ju en jättelättnad såklart. Det är jobbigt att gå i ovisshet. Så att få det beskedet och att det inte var något som var förödande rent karriärsmässigt, utan att det faktiskt var någonting som jag skulle kunna fortsätta med att behandla på rätt sätt och fortsätta spela hockey. Det var väl det som var den stora lättnaden.
Du, vi ska komma tillbaka till den där tuffa tiden, men vi börjar från början i Tibro, ja, där du kommer ifrån.
Precis.
Och jag vet att du bodde bara ett stenkast från Tibro ishall. Hur var det att växa upp där?
Ja, men Tibro är en liten stad. Det är väl kan det vara 10 000 invånare och det finns väl inte så jättemycket att säga där egentligen. Utan, men det de är väldigt, väldigt bra på, måste jag säga. Det är just kultur och fritid. Det finns oändliga möjligheter att utöva idrott. Göra friluftsäventyr, göra allting sånt. Och, lyckligtvis har jag provat väl många sporter och hockey har väl alltid varit en idrott som har varit en väldigt stor del i familjen. Pappa spelar, mina bröder spelar. Min farfar var involverad i Tibro IK. Och det var väl ganska naturligt när jag växte upp. Min största storbror Anders, han spelade i A-laget i Tibro, division 2. Division 1 kanske det var på den tiden. Och man växte upp med de förebilderna liksom. Och man drömde om att få spela i Tibro IKs A-lag. Det var liksom det stora. Och man var ju, som du sa, så nära ishallen när man var där och tittade liksom dag in och dag ut hela tiden. Så jag har väl bara jättefina minnen egentligen från Tibro. Det var ett väldigt bra ställe att växa upp, framförallt då, som idrottsintresserad. Så det var jättekul.
Men du hade ju också din bror, som du var inne på, Anders, som faktiskt tränare i Tibros pojklag och sen även i juniorlaget i Skövde.
Ja.
Hur var det då att tränas av sin egen brorsa där?
Jo, men han var väl alltid en som han såg upp till, så det var väl aldrig något problem. Och jag är väl ganska mycket av ett sladdbarn, så han är ganska mycket äldre. Och det var väl aldrig någon liksom brödra kamp emellan, utan jag såg mer honom som en jättestor förebild och en jätteduktig tränare också för den delen. Så han har varit en ganska stor del i utvecklingen av mig som ishockeyspelare och som du sa, tränat mig i olika etapper, både som pojkspelare och juniorspelare. Så ja, Anders, han har betytt mycket.
Och det var inga, man lyssnade när han pratade då, 16 år äldre va?
Ja, ja. Precis. Jo, men det gjorde man. Han är lite tuff. Sådär.
Han är det?
Ja, men lite så. Han är lite skräckinjagande.
Kanske behövs.
Ja, nej, men jag vet det var någon gång när jag gjorde någonting. Jag gick av någon träning för jag tyckte det var dålig kvalitet. Och, det var en träning som inte han var där på. Då var jag lite rädd sen att jag skulle få höra det här. Och jag fick med mig några andra killar i laget som gick av isen. Inte mitten av träningen, men mot slutet. Och jag blev genast väldigt nervös. Och han skulle ta det här sen. Men han tog det bra. Han sa att du är en av våra bättre spelare. Och det är du som liksom måste ta större ansvar om det inte är som det ska vara. Och se till att alla spelar bättre och kämpar på. Och det är väl en bit som jag har försökt ta med mig faktiskt. Från den dagen. Jag kanske var 12-13 år. Och det var väl väldigt, väldigt bra sagt. Och jag var väldigt nervös. Och han var jättearg. Och sådär.
Men slutade bra.
Ja, ja. Ja, men bara de orden han sa där fick man ju att tänka om lite. Och se till att ja, men faktiskt han har rätt. Mm.
Men du, och sen när det var dags för gymnasiet då flyttade du till Skövde. Och fick under debutsäsongen med A-laget vara med och ta upp dem till Allsvenskan. Precis. Hur var det då som debutsäsong?
Ja, nej, det är absolut ett av mina favoritminnen som hockeyspelare. Än idag, trots Stanley Cup-finaler och VM och World Cup och allting sånt. Så, det var ju drömmen just då. Man levde liksom i det och vi gick upp till Allsvenskan. Jag tror aldrig Skövde hade varit så högt innan. Och, ja, vi spelade en helt avgörande match hemma mot Tröja Ljungby. Mm-hmm. Båda lagen skulle säkra en allsvensk plats vid ett oavgjort resultat.
Okay.
Så det var en ganska intressant match som var oavgjord och skulle gå in i tredje perioden. Och det var väl kanske 5 skott på mål i tredje perioden.
Alltså,
för båda lagen liksom, totalt.
Ingen vågade liksom gå
för ingen som vågade göra någonting offensivt, utan det var bara säkra upp defensivt. Det gick ju till övertid och straffar och då var det var ju folk på isen och det var helt kaos. Det var fantastiskt.
Ja, vilket häftigt minne. Men ja, vad kände du annars att du liksom lärde dig där? För du fick rätt stort förtroende i A-laget rätt snabbt.
Ja, men det var väl just att vi gick upp också. Mm. Det blev som en naturlig steg. Vi började division 1 och jag fick väl kämpa mig in lite i början. Känna på det. Och fick väl... Allt eftersom säsongen pågick fick mer utrymme och mer förtroende. Och sen just att vi tog steget upp i Allsvenskan, det blev ett naturligt steg i min utveckling också. Att få utmana sig själv mot bättre spelare, bättre lag och allting sånt. Så det var väldigt bra. Det var väldigt utvecklande. Och jag tycker division 1 som en liga eller en serie är väldigt bra utvecklingssträcka för unga spelare. Jag är väldigt glad att jag inte kom in på ett hockeygymnasium till exempel. Även fast det var drömmen efter TV-pucken var att komma in på något av elitserielagens hockey. Men just att få chansen att spela mot seniorer tidigt. Jag var 17 år. Och var en väldigt, väldigt bra väg för mig att gå.
Men du, tyvärr så blev det ju bara en säsong för Skövde i Allsvenskan och sen åkte de ut. Och ja. Du valde istället att gå till Timrå då, där Lill-Kenta Johansson var tränare. Mm. Hur kom det att flyttlasset gick just dit?
Ja, det var väl Kent Norberg som var ute ganska tidigt där. Redan, försöker komma ihåg, vid jul kanske, tog första kontakten. Det började väl lite med att Torgny Bendelin också... som var tränare för juniorkronorna under den tiden. Fick upp ögonen och tog ut mig och fick visa mig lite mer på internationell is. Lockade väl lite mer för elitserielagen. Så det var väl Timrå var vi ute tidigt. Jag var väl lite intresse från Djurgården och Brynäs. Men inget av de Frölunda eller HV eller den närliggande lagen. Så. Och jag kände väl ganska direkt just med Timrå. De hade någonting bra på gång, de hade utvecklat många duktiga unga spelare med Jared Hagos och Sanny Lindström. Och det fanns någonting i klubben som lockade, just att det inte var för stort. det kändes som ett lagom kliv, en vad ska man säga, en familjär förening som tog hand om sina spelare. Och det skulle väl visa sig att det var ett bra val också att gå dit. Hade två fantastiskt fina år där och jättekul.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
It's a real nice job by Anton Strawman. It's a good hip check.
Yeah.
Body checking is a skill, and you certainly got Vincent Le Cavalier.
They try to skate around you, so I just try to put my ass out there, and I caught him, I guess.
Efter några lyckade år i Sverige så gick flyttlasset till Toronto. Och det ni just hörde var nedslag från den där debutsäsongen i NHL, där Anton Strålmans fysiska spel snabbt sattes under lupp. Men det skulle inte bli det, utan hans hälsa som skulle bli hans största utmaning. Men det visste han inte då när han hösten 2007, efter en lyckad start i AHL, fick göra den pirriga NHL-debuten.
Jag har aldrig varit så nervös någon gång, tror jag inte riktigt, som min första match. Kommer att vara mot Atlanta hemma. Och det var, jag har faktiskt inte många minnen från den matchen. Det var liksom, jag var helt, ja, ska man säga, utom mig själv på något sätt. Det kändes inte verkligt. Och det gick väl inte på något sätt bra heller för en del. Men det var ju såklart en dröm. Och jag kunde väl inte riktigt hantera det på rätt sätt, tror jag inte. Utan jag njöt verkligen inte av situationen. Utan det var någonting man ångrar sig efterhand. Kanske kunde slappnat av lite och ja, haft lite roligt med det. Men det var bara fokus. Ja. Och det var som det var.
Det var som det var. Ja. Vilken rolig beskrivning. Men du, de där två säsongerna som du spelade i Toronto då, så var du liksom upp och ner mellan AHL och NHL. Hur var det då att kastas mellan liksom de två ligorna? För jag kan tänka mig, lika glad som man blir när man blir uppkallad, lika besviken måste man ju nästan bli när man blir nedkallad.
Ja,
eller nedskickad.
Ja, visst är det så. Och det var väl det svåraste för mig, det var väl att acceptera hur det sportsliga fungerar här borta. Det är ju mycket, det är inte alltid de bästa spelarna som spelar, utan det har mycket med vad man sitter på för kontrakt. Och det är lönetag hit och dit, och det är tvåvägskontrakt och envägskontrakt. Och det var väldigt svårt för mig att acceptera när man kommer över som ung. Man vet inte riktigt hur det fungerar, om det är de här löfterna, du ska spela, du är vår bästa prospect och allt det där. Så det är bara tomma ord egentligen. För de har ju redan en plan, de vet ju vad de kan och inte kan göra. Och jag fick ju vänta på min chans i AHL, och jag var väl inte jätteglad att spela i AHL. Jag tyckte ligan är väl helt okej, men jag tycker inte den håller bättre standard än till exempel elitserien. Så jag tänkte, varför ska jag spela här för? Varför kan inte jag bara stanna hemma och spela där istället? Mycket mer trygghet och allting sånt. Bättre liga. Så det var frustrerande i början. Andra säsongen var väl jobbig på grund av att vi bröt ledarstab, vi bröt tränare. De hade en ny attityd, det skulle bli tufft och hårt, och Toronto skulle vara tuffa. Det var liksom, och jag är inte den personen. Eller spelare liksom. Och Så det var kämpigt. Det var väl upp och ner 5-6 gånger under den säsongen. Och jag var väl inte alls nöjd med någonting. Vi bad om att bli traded någon annanstans. Mm. Och få chansen med en annan klubb som trodde lite mer på mig. Och det är ju så den här businessen är. Att en dag så är man någon, och nästa dag så kommer det in någon annan som absolut inte tror på en, och då är det jobbigt.
Ja, men, och du fick ju verkligen också erfara det här med att man kan bli bortbytt när som helst.
Precis.
Du trades först till Calgary, och sen precis bara dagar innan säsongen skulle börja så trades igen till Columbus. Och jag vet att din fru då hade fått, eller hon var inte din fru då, men hade fått ert andra barn precis innan.
Ja,
hur
precis.
Var det?
Ja, det var ju tufft. Rent familjemässigt var det ju väldigt tufft. Rent för min egen del som ishockeyspelare så var det ju en jättechans. Så det var ju väldigt tvådelat så. När vi kom till Calgary först så fanns väl inte riktigt... Jag trodde ju alltid på mig själv så, men de hade en jättebra backuppsättning.
Mm-hmm.
Väldigt rutinerad och verkligen jättebra. Så jag hade väl ingen större förhoppning på att jag skulle ta en plats egentligen. Men ja, ju närmare säsongen kom, och jag kände väl att det var en bra camp. Och precis som du säger, Johanna, vi hade fått vårt andra barn. Love föddes i Calgary.
Mm-hmm.
Och han var väl 10 dagar tror jag när jag fick beskedet att det är dags att flytta igen. Och... det var väl där allting, problemet med visum och allting där hände då.
Ja, för Johanna fick inte visum för att följa med.
Nej,
hur?
Nej. Utan vi var ju bara förlovade. Och vi gick till det amerikanska konsulatet i Calgary och ansökte om visum. Och jag var ju anställd av en klubb i USA, så det var inget problem för mig. Och så länge jag kunde bevisa att jag var pappan till våra två barn så fick de följa med. Men Johanna då, tyckte inte riktigt att vi hade inte tillräckligt starka band och tyckte den här damen. På konsulatet till varandra trots två barn och förlovning, så hon blev nekad helt enkelt att få komma till USA, och det blev världens grej såklart. Klubben skickade ju advokater på det här och försökte trumpa över beslutet då. Och det tog väl en 3 veckor innan vi fick beskedet att den här personen som har tagit, eller vår handläggare som har tagit det här beslutet, det är hon som bestämmer. Det är ingen som kan komma in och liksom säga att det här är fel.
Nej.
Hon ska få sitt visa. Utan det var helt upp till henne. Så valen vi hade var väl att Johanna skulle åka hem till Sverige och ansöka om ett visum. Men då hade hon redan sagt att om du blir nekad en gång så spelar det egentligen inte så stor roll vart du gör det. Utan det finns liksom inskrivet nu att du har blivit nekad en gång. Alternativ 2 var väl att åka in på ett turistvisa och stanna i 3 månader och sen åka hem. Eller gifta oss i Kanada.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Så som det föll då, så kom vi tillbaks. Nu är vi kanske en månad in på säsongen, och jag har varit ifrån Johanna och barnen i månad. Hon har varit själv i en stad som vi inte kände riktigt, och framförallt inte kände någon i. Jag hade bara varit där i 1,5 månad, 2 kanske. Men det föll sig så att vi kom tillbaka och skulle spela Columbus. Eller spela Calgary med Columbus.
Mm.
Och någon vecka innan så hade jag ringt runt och hittat tag på någon som hade giftermålslicens då, som kunde komma ut till vår lägenhet dagen innan match. Och vi hade vår lilla ceremoni där i lägenhet i Calgary.
Men du, även sen då när ni hade gift er och fått rätt ut familjesituationen, så blev det ju andra problem istället som tog över. Du mådde inte fysiskt något bra alls. Vi var inne på det i början av den här podden. Berätta vad som hände.
Ja, nej, men jag är väl uppvuxen med astma och blev väl diagnostiserad ganska tidigt, vid 7-8 års ålder och sånt. Och ju längre jag kom i min karriär, ju högre nivå jag kom spela på, ju värre blev det. Det försämrades år för år, jag fick mer infektioner. Det var efter mitt andra år i Columbus, efter mitt första år, förlåt. Vi kom hem på våren i maj någon gång efter säsongen var slut och jag blev sjuk direkt. Och det var inget nytt, så flygresor och bristande sömn och allt sånt där är ganska känsligt för astmatiker och för mig i alla fall. Och jag blev sjuk, jag tänkte inte så mycket på det, jag tog antibiotika, jag blev frisk. Sen så återupprepade det här sig kanske 5 gånger i rad. Jag blev sjuk, åt antibiotika, blev frisk 2 veckor, blev sjuk och så vidare och så vidare. Så hela den sommaren rent försäsongsmässigt var ju katastrof. Och vi åkte tillbaka till Columbus och jag berättade det här. Vi försökte reda ut vad problemet var och varför. Och jag träffade, jag vet inte hur många doktorer. Alltså jag åkte till alla specialister i olika områden. Det var öron, näsa, hals, det var såklart luftvägar, det var immunförsvar, det var magen. Och öron, näsa, hals sa väl att men du har nog kronisk bihåleinflammation. Mm-hmm. Ja visst, så ja, det kanske det är. Men det kändes inte som att det där var problemet, det var ju här nere, det var ju liksom i de lägre luftvägarna. Men han hävdade då att det droppar ner, det startar där och så flyttar sig neråt. Så vi började en behandling med kortison för att rensa upp bihålorna och permanent antibiotika mer eller mindre varje dag, ganska hög dos. Och för alla som äter kortison så vet man ju att man samlar på sig mycket vikt, mycket vätska och man blir tung och rund.
Låter inte som bästa egenskapen
för
att spela hockey.
Nej, ja, det gick väl rent hockeymässigt, så gick det inget bra. Nej. Och så fort jag slutade med antibiotika så blev jag sjuk igen. Så det höll väl på så här fram till nyår kan man väl säga, 2011.
Men gick det ens att spela, när jag tänker när man blir sjuk var och varannan vecka?
Ja, nej, det gick inget bra, såklart. Man försökte liksom, man blev frisk och man försökte bli bättre och bättre och så ramlade man ner för stupet igen och fick börja om och så gick det så. Till slut så blir det ju bara, över lång tid så blir det ju bara en pil neråt. Mm. Rent spelmässigt, mentalt, allting. Men efter nyår så bestämde vi oss att nu slutar vi prova oss fram. Du får äta den här medicinen säsongen ut. Och då började jag i alla fall, då höll jag mig frisk och kunde vara med och spela bättre. Och det gick faktiskt väldigt bra ett tag. Men då skadade jag knät och så var säsongen mer eller mindre över. Efter säsongen sen så gjorde jag en operation på bihålorna för att rensa ut, öppna upp och göra dem bättre och finare. Eller bättre andningsvägar och sådär i näsan då. Men vi hittade ju inte själva problemet. Det hjälpte inte, det gav inte resultatet som vi ville. Mitt kontrakt gick ut och jag väntade på att få förlängning. Och körde på för säsongen väldigt bra. Och sen mitt från, som en blixt från klar himmel, så fick jag en lunginflammation. Bara så där. Och då tror jag bangarna över lite för klubben och kände att det här håller inte. Så jag fick inget nytt kontrakt.
Det var sommaren 2011.
Och Johanna var gravid och Bella föddes den våren där också i maj. Och det var precis samtidigt som det här pågick då. Inget kontrakt, ett till barn. Ja, jag var fortfarande sjuk. Vi hade inte hittat källan till allting. Så vi åkte hem den sommaren då, 2011. Och väldigt ovisshet över vad som skulle hända, vart vi skulle spela. Vi hade ingen aning. Vi fick ingen direkt när de inte gav mig kontraktet så blev jag free agent 1 juli. Och det var väl lite klubbar som ringde, men det ledde aldrig till någonting. Det blev inget konkret i alla fall. Och det var ingen som kom med något förslag eller något kontrakt. Utan det var ganska långt bort, kändes det som. Så vi pratade liksom, vad ska vi göra? Ska vi stanna hemma i Sverige och spela här? Ska vi röra oss någon annanstans i Europa? Kom ihåg Bengt-Åke Gustafsson hade precis tagit över ett lag i KHL. Som var intresserade av, så vi pratade lite med dem och var väl hyfsat nära. Vi tittade på Moskva som stad och vi gjorde vår research som familj, vart vi skulle bo och allting sånt där. Men så ringde New Jersey Devils och erbjöd ett tryout. Och sommaren hade väl varit hyfsad. Jag åt fortfarande antibiotika och kortison för att hålla mig frisk. Och kände väl att det här kan vara sista chansen. Det här kan vara sista halmstrået som jag måste ta för att ta mig tillbaka sen. För jag kände att jag har mer att ge. Jag vet bara jag kan bli frisk och få inte bara tävla mot mina lagkamrater för att ta en plats, utan slippa tävla mot min kropp och bara känna en säkerhet i att hålla sig frisk. Så jag kom till New Jersey. Hade väl en bra camp. De ville behålla mig, men de hade ingen plats i rostern. De var tvungna att göra en trade. Under den här veckan så ringde New York Rangers, som vi hade spelat ett par träningsmatcher mot. De hade väl tyckt om vad de såg och gav mig ett kontrakt. Ett årskontrakt. Och jag kände bara, wow, det här är chansen. Det var värt det. Jag åkte. Johanna Barnen stannade hemma i Sverige under de här, kan det ha varit 6-7 veckor när jag var borta och var på campen i New Jersey. Så jag åkte hem till Johanna så att vi kan flytta till New York. Och tycker du liksom? Och hon bara, ja. Vi gör det här. Där vi tar den här chansen. Så jag åkte över själv. Kände på flygresan över. Jag började frossa lite. Kom fram, satte mig i taxin, kom till hotellet. Tog febern, hade 42 kanske.
Oj.
Och jag kände bara, nej nu. This is it. Nu skiter jag i det här. Jag ringde Johanna. Så det funkar inte längre. Jag orkar inte mer. Det tar för mycket. Mentalt, allting fysiskt. Jag klarar inte, jag orkar inte mer. Och Johanna är som fantastisk hon är. Har alltid varit ett otroligt stöd. Och så vi tar de här. Vi är inne i december nu liksom. Eller i november. Det är inte så långt kvar på säsongen. Du har det här året kvar liksom. Vi kör. Så får vi se sen. Och ja, vi gjorde det. Och det fantastiska just med New York Rangers är att de har ju, eller New York överlag, att de har ju de bästa läkarna i världen samlade liksom. Alla olika områden. Och det visade sig att vår lagläkare hade, trodde han, kontakt till en läkare på en lungavdelning på Presbyterian Hospital i Bronx. Men det visade sig att han hade numret till huvudläkaren på hela sjukhuset.
Aha.
Så han då förde vidare mig till Dr. Emily DeMango. Hon är huvudläkare för vuxenastma och cystisk fibros på det här sjukhuset. Och hon gick väl igenom min historia och jag berättade hur allting hade startat från jag var liten och allting sånt. Och hon sa att ja, men jag vill testa det för cystisk fibros. Och det är ju en väldigt allvarlig sjukdom. Lyckligtvis så kom det svaret tillbaka negativt. Men däremot så hittade de en annan på magnetröntgen eller på CAT-scanen vi gjorde på lungorna. Det visade sig att jag hade någonting som kallas för bronchiectasis. Och enkelt förklarat så kan man väl säga att det är vävnad i lungorna. Långt ner i lungorna. Orsakad av återupprepade infektioner. Precis som ett R så blir det ju en hopväxt. Och man kan väl säga att alla infektioner jag haft har gjort sitt för att bygga på de här ärren i lungorna. Så jag har, man ska säga, fickor i mina lungor som jag inte kan... Ja, vägarna dit är förstörda kan man säga. Okay. Och jag kan inte rensa de här fickorna på slem. Så när slem får sitta där inne för länge så blir det infekterat. Och på så sätt så blir jag sjuk hela tiden. Och det tog ju kanske 2-3 veckor. Innan det här slemmet blev infekterat och varje gång det blev så blev det en luftvägsinfektion. Sen den dagen så har jag gjort en behandling för cystisk fibros mer eller mindre. Jag äter ett antibiotika som heter azithromycin. Jag äter det varannan dag, en hög dos varannan dag. Så jag har en liten koncentration i min kropp ja, permanent. Mm. Och den här lilla koncentrationen har hjälpt mig, eller min kropp ska vi säga, att rensa de här fickorna på det här slemmet, eller bakterierna inte kommer till det här slemmet. Och på så sätt så håller jag mig frisk. Och det har jag gjort nu i ja, 6 år nästan.
Kan du jämföra då hur det var att spela innan med de här problemen och sen efter när ni lyckades få till, liksom hitta orsaken och få till en medicinering för det?
Ja, nej, men jag kommer ihåg när jag var i Columbus där jag kom till en läkare, immunförsvar. Vi gjorde massa tester med allergier och ja, vi gjorde massa blodprover och grejer, och han sa det. Tänkte vad bra det kommer bli när vi har hittat och löst det här.
Ja.
För nu, liksom, du tävlar ju, som jag var inne på innan, du tävlar inte bara mot alla andra, du tävlar mot dig själv och kämpar mot dig själv. Tänk dig vad bra det är, lätt det kommer gå när du blir frisk. Jag tänkte så, ja, men det ska jag komma ihåg. Och ja, det var lite så det blev kanske. Det var ju en otrolig skillnad att bara känna att slippa den här oron över att okej, okay, jag känner mig inte riktigt pigg idag. Jag började hosta, slimmet började ändra färg. Mm. Jag vet liksom, jag kunde den här rutinen, hade jag gått igenom, kändes som 100 gånger liksom, och jag visste att okej, okay, nu blir jag sjuk. Mm. Första dagen. Och Johanna var samma sak, hon var som en sökhund. Hon visste precis, hon hörde på min hosta när det började liksom närma sig sjukdom.
Det måste ju vara sån otrolig liksom, stress och påfrestning, inte bara för dig men för hela familjen. För det är klart, mår du inte bra så mår kanske de inte heller 100% bra.
Nej,
liksom.
Nej, det blir en osäkerhet såklart. Ja. Johanna, ja, hon har ju hängt med på hela den här resan. Hon vet ju allt som jag håller på med, men hon för ju ett helt annat... hon kämpar ju för helt andra grejer och som mamma och som familj. Och hon är mycket ensam. Jag är ju borta kanske 3 månader varje säsong. Och hon har ju liksom ett annat ansvar och en helt annan press på sig. Att allting ska funka där hemma. Och det är ju klart, om båda har krigar på olika delar och allting sånt, så är det klart att det blir ingen bra familjesituation. Så det var ju en otrolig lättnad. Att jag kunde känna trygghet i mig själv. Att jag kunde fixa som ishockeyspelare och känna att ja, men jag duger faktiskt, jag fixar det här. Det kommer gå bra. Och ja, åren i New York efter behandlingen och allting, eller behandling som jag fortfarande gör, var ju lite som en saga i min värld. Alltså, bara för att komma tillbaka i ligan, känna att man kan prestera, man klarar konkurrensen, man växer som hockeyspelare, man får mer och mer ansvar. Vi gick till Stanley Cup-finalen mitt sista år. Tyvärr så blev det ingen fortsättning, även fast vi hade hoppats på det. Men ja, kom till Tampa och det har varit en fantastisk resa de sista 5 åren. Verkligen.
So if you want to talk about players who are a little bit under the radar, Anton Strom of the New York Rangers might be one of them. This is a guy you could have had 2 years ago for nothing. Today it appears the Tampa Bay Lightning got him for a little more than that. It's a 5-year deal we're hearing for $20 million to the Tampa Bay Lightning. So a 5-year, $20 million deal, $4 million a year for Anton Strom to the Tampa Bay Lightning.
All right. Well, there's another one of those guys. Talk about a playoff ping off for a guy.
Tampa's going to have a real good team. Tampa Bay Lightning are going to be real dangerous. That's a real good pickup for them.
Men vad tänkte du då när du efter liksom upp och ner ur AHL, flera olika flyttar, alla de här sjukproblemen, hälsoproblemen, när du då skrev på det här 5-årskontraktet ändå med Tampa, din kropp mådde bra, ni kände, visst man vet aldrig vad som kan hända, men ändå ett 5-årskontrakt med det här laget.
Ja, nej, men från att ha varit på 1- och 2-årskontrakt och känna som familj den säkerheten i att ja, men vi har 5 år, vi har en no trade clause, vi kan inte bara bli vägskickade någonstans vilken dag som helst, utan bara känna den tryggheten som familj. Det var ju det vi hade letat efter i alla år egentligen. Och ja, jag är väldigt tacksam över att ha fått den här chansen i Tampa. Och ja, det har varit en otrolig resa. Det var ja, mycket upp och ner. Men ja, jag skulle ändå inte byta det mot någonting, utan jag tror hela den här resan, man växer med alla, allting man går igenom, man växer som person, som familj. Och vi har varit igenom så mycket, jag och Johanna just nu, och på det här, de här 10 åren liksom, att vi har blivit så sammansvetsade, vi vet ja, innan utan allting, och det har varit en otrolig resa verkligen.
Du, Anton, innan vi avslutar den här intervjun så brukar jag alltid köra några snabba frågor. Mm-hmm. Om sanningen ska fram, heter det, så är det liksom en bekännelse nu. Så jag börjar med första, det kan vara högt och lågt. Till att börja med, om sanningen ska fram, hur bra är du på att spela gitarr?
Oj.
Du tog upp det där lite i New York, tror jag.
Ja, det var faktiskt tid. Det var i Sundsvallstiden här.
Ja, det var redan då.
Ja. Det var ju precis, ja, det var väl första året jag och Johanna hade flyttat tillsammans upp i Sundsvall, och jag var ju lite av en tv-spelsnarkoman.
Mm-hmm.
Och passade inte riktigt då när man hade flyttat ihop med tjejen. Och hon sa att det här får du ge upp. Mer eller mindre.
Oj!
Nej, det var inte så hårt, men jag kände väl själv att...
Gitarr låter bättre.
Gitarr låter lite bättre, ja. Och jag säger inte det till någon.
Nej.
Men jag spelade tvärflöjt i 8 år.
Oj! Ja. Ja, det hade jag inte tippat på.
Nej.
Jag spelade också tvärflöjt, ska jag faktiskt erkänna. Var inte bra, men jag gjorde det.
Nej, inte jag heller. Nej. Men musik har alltid varit ett stort intresse i alla fall. Och jag har väl alltid, sedan den dagen jag valde att spela tvärflöjt, undrat varför spelar jag inte gitarr istället. Mm. Så jag tänkte, jag önskar mig en gitarr när jag fyllde 19. Så jag fick bidrag till att gå och köpa en gitarr. Och har väl mer eller mindre försökt att själv lära mig själv under de här åren. Och det är väl... gett lite blandade resultat. Jag anser mig själv som en väldigt medioker gitarrspelare, men jag tycker det är väldigt kul och en väldigt avslappnande känsla.
Du, om sanningen ska fram, om du inte hade kunnat fortsätta spela hockey då, vad hade du arbetat med då?
Ja, jag är ju faktiskt utbildad undersköterska.
Mm-hmm, det visste jag inte.
Så någonstans inom sjukvårdsområdet tror jag. Jag tror inte jag skulle kanske jobba som just undersköterska. Jag har lite mer intresse för kanske friskvård, och naprapat var väl någonting jag tänkte på just under gymnasietiden. Det var väl någonting som jag är väldigt intresserad av. Jag gillar, nu på senare år så har jag väl intresserat mig lite mer för träning och rent fysiologiskt hur kroppen fungerar. Så någonstans inom träning, rehabilitering tror jag skulle landa om jag slutar just idag.
Om sanningen ska fram då, hur gärna skulle du vilja ha en ädlare medalj än den bronsmedaljen du tog med 3 kronor 2009?
Ja, verkligen. Det är väl därför man fortsätter spela hockey. Jag har varit nära några gånger nu, jag har sniffat på det ett antal gånger.
Ja.
Med 2 Stanley Cup-finaler och såklart besvikelse med World Cup och allting. Och det, samtidigt som det är tufft att gå och vara så nära, så är det ändå, det blir ändå som en stimulans att man vill ändå dit ännu mera. Och förhoppningsvis någon dag, oavsett vart det är, att man kan få den chansen att vinna någonting, det vore ju fantastiskt.
Och sista frågan då, om sanningen ska fram. Du har kontrakt 2019, men hur länge tror du att du kommer att fortsätta spela hockey?
Ja, svår fråga. Det är väl, det är mycket beroende på hur kroppen känns och motivation och allting sånt. Jag har väl alltid haft ett mål att spela någonstans mellan 35 och 40. Det är väl där de flesta slutar. Jag ser fram emot, jag kan se fram emot efter karriären också och prova någonting annat och faktiskt kanske bara vara pappa heltid en stund. Mm. Och låta Johanna göra sin dröm. Jag tror OS är ett stort mål. Och jag har aldrig fått chansen att spela. Och det är ju ett nästa år och sen år 2022. Så 2022 kanske. Bra år. Mm. Kanske kan bli det sista, jag vet inte.
Det låter som ett väldigt bra mål. Tusen tack Anton för att vi fick prata med dig. Vi hoppas att vi får se dig väldigt, väldigt kör till 45 vet jag.
Ja,
för du är verkligen en inspirationskälla för många kan jag tro.
Tack.
Jag har ett motto att allt är möjligt bara man vill det tillräckligt mycket. Och efter att ha lyssnat på Anton Strålman så känns det nästan bevisat. Det är svårt att inte bli imponerad över den resa som han har gjort och den otroligt positiva inställning som han verkar ha. I nästa avsnitt ska ni få höra ytterligare en Tampa-back, nämligen Viktor Hedman, som bland annat berättar om uppväxten i Modoland och att han har sin mamma att tacka för att han inte blev målvakt. Men det är alltså om en vecka. Nu vill jag bara avsluta med att säga tack till Simor och till min producent Olle Jonell Lindberg som hjälper mig att göra den här podden så bra som möjligt. Och såklart också ett stort tack till er som lyssnar.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.